når nästan 20 deltagare. Det är jättebra. Förra året så fick vi en lokal som kunde hålla 30 deltagare. Och vi blev 110. Så det blev lite grann tvärtom mot i år. Förra året så låg vi inte sist. Den sista dagen.
Nej, då var vi väl först på första. Eller bland de första mitt på dagen. På första dagen.
Ja. Vet du vad vi ska önska oss till nästa år om vi får lov att komma tillbaks? Det avgör ni sen vid utvärderingen. Var snälla. välkomna hit. Tack för att ni har tagit er tid och att ni orkar stanna kvar. Vi ska prata lite grann om Surface-apparater från hårdvarutillverkaren Microsoft. Har du fjärrisen, Alex?
You forgot it.
Eller? Och varför Microsoft alls ger sig in i hårdvarumarknaden? Om de egentligen är där för att stanna eller om det bara är ett kul projekt? Om man gör det för att kunna göra schyssta avskrivningar som Panos Panay, pappan som, till Surface, alltså produktansvarig, han gjorde en avskrivning på $900 miljoner. Han bjöd inte på lunch på ett halvår efter det. Jag heter Magnus Haglund, är svensk, jag är med en norsk kollega. På min fritid så har jag fått förmånen att vara Surface MVP. En form av gratis nyttighet för Microsoft där vi får jobba hur mycket vi vill utan ersättning.
Ja, mitt navn er Alexander Solot Rødland. Jeg er da, akkurat som Magnus på fritiden, har blitt yrkesskadet, fått titel MVP for Surface. Og meg og Magnus representerer 100% av alle Surface MVP i Norden. Ja.
Om jeg tenker på at jeg er litt rundere og større enn du er, så jeg er litt mer MVP enn du er da. Så jeg kanskje er 52-53%.
Ja.
Jag är rätt svar.
Ja, du har 9 månader mer än mig som MVP, det är helt rätt.
Ja. Inte att jag är knubbig. Ja. Det finns en kille som heter Paul Meyer som på 60-talet definierade vad produktivitet var. Ett budskap som Microsoft någonstans kanske gick in och kapade när man säger att produktivitet är inte en tillfällighet. Microsoft gick in och sa att de skulle skapa de mest produktiva apparaterna som finns. Och det är egentligen det vi ska titta på om man klarar av att leva upp till den här visionen. När Paul Meyer började på 60-talet så var han själv, nu finns han i 60 länder, hans organisation. Vi bläddrar förbi lite grann, det känns som att det kommer bli jättebra. Vi pratade på engelska förut om en kille som heter Ralph Gröner, det är han som är designansvarig. Så här såg visionen ut för ett par år sedan. Det var det här man gick till beslut med och så lite uträkning om att det kan nog bli lönsamt. Vi gör en hårdvara. De har gjort hårdvara ganska länge. De har gjort tangentbord och möss sedan 80-talet, 90-talet. Men om vi gör en dator fast det inte är en dator. Det är mer som en iPad fast det inte är en iPad. Som man kan läsa på, som man kan skriva på. Pennan är ett måste. Och som man kan rita på. Och så försöker vi på något sätt knyta ihop alla de produkterna som vi har. Och så hänger vi på ett tangentbord, det är en bra grej. Fast det ska bli lika lätt som en iPad, den ska bli lika enkelt att använda. Kan vi göra det? Bill Gates hade slutat för det laget och Steve Ballmer var chef. Han var faktiskt aktiv under första delen av utvecklingen. Han var killen som testade om det gick att ligga på rygg på golvet och fortfarande skriva på tangentbordet. Det är därför Kickstarter hade 2 läger i nästa version. Det är inte riktigt sant, men han låg faktiskt på golvet. Jag har sett bilden när han ligger på golvet. Den går till Ballmer. Idén var egentligen att skapa en apparat som det som en canvas, nu är det säljsnack. En vit tavla där Microsofts produkter och tjänster kan samlas. Det där jag kan vara igång och jobba. Det var så man tänkte. Och det har ju gått ganska bra. Vi har tagit oss igenom 3 generationer maskiner. Man började inledningsvis med att göra en apparat som byggde på en ARM-processor. Windows 8 var nytt. Windows 8.1 kom ganska snart. Och så byggde man en som var Intel-baserad. Det som marknaden sa att det var att det här är skitfräcka grejer, men vi saknar appar. Och det blev ett mantra, vi måste ha appar, vi måste ha appar, vi måste ha appar. Det man inte såg är att för varje generation av maskin som kom så hade man gjort någon form av tidsresa fram till framtiden, hämtat teknik som inte var uppfunnen riktigt. Och det ser vi i de produkterna som kollat på sen då, som heter Surface Pro 4, den 4:e generationen. Det som tillåter Microsoft att vara innovativa, om vi jämför med Dell, HP, Lenovo och de andra, det är att de äger operativsystemet och hårdvaran. På samma sätt som Apple äger operativ och hårdvara när de gör sina produkter. Målet var inte att göra en konsumentprodukt som sålde en mass, utan målet var att göra en premiumprodukt. Lite dyrare, mycket bättre. Man pratar om att skapa en signaturmaskin, en signature PC. Jag hade jättesvårt att hitta vad ska jag med den här maskinen till. Jag har ju en bärbar HP-dator som har jättemycket minne, som väger 4,3 kilo. Bara powersupplyen vägde det till HP-datorn på den tiden. Och padda hade jag inte riktigt tagit till mig, för jag kan inte skriva på den. Jag var för gammal när paddan kom för att riktigt ta till mig den. Så ska det vara en padda eller ska det vara en bärbar dator? Lite grann flummigt till en början. Det vi ser nu är att Microsoft var inte ute efter att ta över någon av de här befintliga marknaderna. Man var egentligen ute efter att skapa en ny marknad som inte var uppfunnen nu. Och det tog tid. ARM var ett sidospår, eller blev ett sidospår. Men det tog 2 år, det tog nästan 3 år innan acceptansen fanns. Nu har vi bara IT-avdelningarna kvar att övertyga. För konsumenterna har börjat förstå och de anställda har börjat förstå. Har vi frågor längs vägen så stoppa gärna. Så är de seriösa i sin satsning då? Ja, det får man nog säga. De har byggt ett hus. Om ni åker till Redmond så försök att göra ett besök på det som heter Byggnad 87. Det är stort som 2 stora allsvenska fotbollsplaner. Det är fyllt med folk, CNC, fräsar, 3D-printers, jättekonstiga grejer. Man har till och med byggt ett rum som ska vara den tystaste platsen på jorden. Varför det? Jo, vi vill veta hur det låter när vi utvecklar en produkt. När vi öppnar och stänger ett kickstand. Vi vill veta hur det känns och låter när vi trycker på en knapp. Det är den officiella förklaringen. Eller så har man bara för mycket pengar. Det är så tyst så att när ljudet, när det är absolut, ska säga nollpunkten, fryspunkten för ljud är minus 23 decibel. Och Microsoft har vunnit ett rekord. De har minus 20 decibel. Vid 23 decibel så är det bara luftatomer och molekyler som rör sig. Vi hör ingenting. Det sägs att kommer man in där så blir man dum i huvudet. Jag ska dit om 2 veckor. Vi ser. Det var coolt att den visades nu. Vet du vad som händer på min skärm nu? Har ni tålamod? Ja. Är du verkligen säker? Se om jag kan byta bild utan att knäcka applikationen igen. Förmodligen inte. Så frågan är om Microsoft verkligen är inne för att göra hårdvara eller om det bara är en kul grej för att pusha sina produkter. De är inne för att göra hårdvara. Den här killen som var här, Ralf, han är fullständigt sjuk. Han gör saker som ingen annan gör. Det var han som kom på att istället för att pressa ett material och göra ett casing eller ett skal till en maskin så börjar vi med en bit solid metall. Det är mycket svårare. Men det är också mycket mer hållbart. Och det tar längre tid. Ja, men det ska vara en premiumprodukt. Han är inte nöjd om det är nästan bra. Så på frågan då, som var från början, om de är verkligen fokuserade på att göra det här på riktigt, ja, så är svaret ja. Och det som kommer ske nu hoppas jag att jag har mörkat ut en bit här. Jag ska bara se så jag har gjort det. Det som sker nu framöver är att ekosystemet som Microsoft håller på att bygga har gått från att vara några få återförsäljare i Sverige när produkten egentligen kommer till Sverige till att det är ganska många återförsäljare. En av svagheterna har varit, inte minst i Norge, som inte är med i EU. Ni är inte med i EU, Alex. Att servicedelarna har varit ganska sega, särskilt om man har varit en organisation. Om vi har 200-300 maskiner så vi kan inte hålla på att ringa in varje gång och förklara att jo, men vi har läst en knowledge base-artikel. Vi har läst den också. Vi har faktiskt provat att sätta den. Vi är en enterprise, eller en stor kommun eller ett verk. Vi måste upp en högre typ av servicegrad. Så för några veckor sedan så blir det officiellt att Microsoft har tecknat avtal med Dell. Så att Dell kommer ut och byter maskiner som är trasig nästa dag. Eller samma dag, beroende på vilket avtal man har. Och vi tror att det kommer fler leverantörer den vägen också. På samma sätt kommer man bygga ut det här skriket efter appar. Vi måste ha appar. På samma sätt ska man hantera det framöver. Jag tror att det kommer att kommuniceras efter nyår någonstans. Med det så kommer app-problemet att vara slut. Även om det är våra ful hemmagjorda appar. Eller programvaror. Så varför gillar folk Surface Pro 3? Jag gillar den för att det var egentligen den första maskinen som gjorde anspråk på att vara en ersättare till den bärbara datorn. Det var ett fullstort tangentbord. Det var god batteritid. Jag kunde koda på den. Jag kunde leka med den. Och jag kunde skriva det jag gör i mitt jobb i vanliga fall. Den väger 8 hekto. Har ni lekt med Pro 3 allihopa? Du har gjort det. Den väger 8 hekto. Den följer mig dit jag går. Jag har batteri nästan för en dag. Och jag har en dockningsstation. Så när jag sitter på arbetsplatsen så har jag mina 2-3 externa skärmar och det funkar. Det gör rätt bra. När den här var klar så satte Ralf Grön och hans designteam tillsammans med engineeringgänget så att det här är bra. Det här kommer du att sälja. Hur ska nästa produkt se ut? Finns det någon uppföljare? Och det gör det ju.
Ja. När Surface Pro 3 kom ut så var det väldigt många som sa att okej, här är ett nytt produkt av Microsoft. Ooh, what's new? Och förresten Magnus, tack, vi är inte med i EU. Det är helt riktigt. Nej. Och sist jag checkat analysen så var Sverige och England på väg ut och. Så välkommen detta.
Jag kan inte bergenska.
Ja, okej. Som du kan se så är Surface Pro 3, den har en viss specifikation, har en viss ytelse. Han benytter sig också av fjärde generations Intel-processor. Akkurat som Surface Pro 2. Pro 3 och Pro 2 brukar samma generation av Intel sin CPU. Som egentligen inte gav en teknisk avancering i det väldigt många ser på när de ska välja en device. Okej, hur mycket RAM har han? Hur mycket disk har han? Vilken CPU har han? Kan jag köra 3D-grafiska rendringar på den här? Jag har ett behov. För mig så ska han fungera mot Office-packen. Han ska fungera mot OneNote, e-post, Photoshop. Löser med problem? Ja. Det är väldigt många som tror att de måste ha mer. Mycket mer. Kjempemycket mer. För den Ultrabook-CPU som står i dessa. När du ser på processorn som står i en Surface Pro 3 så är det en 4300U. Och U är det som definierar att det är en Ultrabook-modell. Det är en Ultrabook-CPU. När man nu kom över till Surface Pro 4 så hade man nya behov. Vad tog man ifrån Surface Pro 3 och behållt? Jag överlappar Magnus lite grann på Surface Pro 3. För från 2 till 3 så gjorde man en väsentlig designförändring. Man gick ifrån att ha 16:9-formatskärm, widescreen-formatskärm, typisk filmformatskärm, till att få ett 3:2-formatskärm. Som hvis du tar den treen som er rundt omkring, stiller han på høykant, så minner han om et A4-ark. Når jeg for første gang jeg hadde en Surface Pro 2, og tenkte det at, ok, Surface Pro 3, what's the new thing? Surface Pro 3 var a new thing. Han hadde like mye minne, han hadde like mye disk, og han hadde tilsvarende CPU. Likevel falt jeg rett for Surface Pro 3 for pen, touch and pen-følelsen som var på den nye skjermen. Microsoft kjøpte Entrig. Entrig er teknologiselskapet som laget touch-sensoren på skjermen. Denne overtok de omtrent tidsepoken når Surface Pro 3 ble laget. Og det var den første modellen de lagde når de fremdeles eide, altså når de eide Entrig, så lagde de Surface 3. Og dette er en videreføring nå i Surface Pro 4. De har beholdt formatet. Han har fortsatt et 3-2 format. Men han har fått 5 millioner piksler. De har økt skjermstørrelsen fra 12 til 12,13 tommer. For de av dere som har sett en Surface Pro 3, så vet dere at han har en ganske tjukk kant. Det er ganske greit når du skal holde og lese den, men han har ikke behov for å være så tjukk. Så de tok vekk knappen, Windows-knappen som du ser, og så strakk de skjermen ut, så de har fått vesentlig flere piksler på skjermen, og de har økt størrelsen på den uten å endre passformen. Det man gjorde med dette var med tanke på at man skulle kunne benytte eksisterende dockingstasjoner, og man skulle kunne bruke eksisterende økosystem. Samtidig som de da har gått inn med noen helt nye visjoner på ytelse og performance. Når det kommer til Surface Pro 4, så er han 30% raskere enn Surface Pro 3. Det er mot spekk, altså tilsvarende devices.
Det är de två maskinerna som är ute här, så det är en Pro 3 där och en Pro 4 där. Det är den första Pro 4 som är i Sverige. Det är den första som leker med dem.
Jag tog på den Pro 4 för cirka 2 timmar själv för första gång. Og som det ble omtalt her, så er det kalt for den svenske profiren. It's the only one. En annen litt buzz-gimmick-ting som Microsoft har gjort, det er at den er 60% kjappere enn MacBook. Jeg velger å ikke vektlegge det for mye, men jeg snakker veldig mye med utviklere som har et app-ekosystem. De har et developer-ekosystem. De trenger ressurser. Microsoft kommer nå med en device som er bedre. Hvis du har ressursbehov, det er galt. Det som er spesielt med den nye Skylake-prosessoren, Pro 3 kom med tre forskjellige prosessorer. Den kom med i3, i5, i7. Den nye Skylake-modellen vil også komme med tre prosessorer, men den vil ikke komme med i3-modellen. Her vil det komme med i5 og i7 som standardmodell. Den vil du tradisjonelt kjenne igjen, veldig identisk med det som er i en Pro 3. Den har vifte, samme lader, samme alt.
Vifte betyder fläkt.
Fläkt, ja.
Ja. Det tog mig 2 veckor att lista ut det.
So it got fans. Så vill det vara en modell som utstyrt med en Intel Mobility-processor. En M-processor. Vad vill det säga? Si? För de som inte synes det är kul att ha talk nerdy to me, så vill jag egentligen kort fortalt säga, han brukar 1/3 av strömförbruket til i5 og i7-prosessor. Så der en i5 og i7-prosessor trekker 15 watt ved makslast, vil M-prosessoren trekke 4,5 watt på makslast. Dermed har han en mindre strømforsyning, og du har ingen flekter.
Eller vifte.
Ja, eller vifte. It's fanless, except for me and Magnus, we are fanboys. To be announced.
Man kan väl säga så här, presentamässigt, det vi vet, som vi tror oss veta, det är att de maskiner som har sålt, framförallt här i Sverige, är Surface Pro 3 i5, det är den som har volym på sig. Någonstans var det nog för att den var lagom, den låg mitt i spannet, inte sämst och inte bäst. Sen var det ju de hardcore killarna och tjejerna som kodar eller som gamer eller som har för mycket pengar, de gick på i7-erna. De tycker om att lyssna på fläkten när den går upp till maskinen och 100 grader börjar vifta av sig, eller fläkta. I3-maskinen hade inte så stor avsättning. Jag vet inte hur det ser ut i offentlig sektor i kommuner. Har ni I3-er? Vi körde I3-er på politikerna i min kommun. Vi tog bort iPads, vi såg att det var en konsumtionsdevice, de behöver vara med och producera, vi behöver hantera dokumentflöden på ett helt annat sätt. Och de fick i3er. Tekniken är inte problemet där. Utan vi har haft de tre stora problemen vi har haft, att utbildning, utbildning och utbildning. Kan jag rita på den? Ja, du har en penna. Så sitter man och duttar som man gjorde med sin stylus på paddan eller fuktigt finger. Windows 8, Windows 10, det har ju varit jättesvårt. Då utbildar vi det. Men i3 har varit en grym maskin. Prestandamässigt så är Core M-maskinen som är i klass med den i3 som fanns i Pro 3.
Grunden till att jag avslutat med Core M var för det jag begynte med när det kom till ytelse. I have a need. Jag har Office-packen, jag har OneNote, e-post och Photoshop. Det är de applikationer jag primärt brukar som referensepunkter. Jag brukar inte Surface med till att game. Och visst jag en gång mot förmodning hoppar in i Java, no big deal. Photoshop är fortsatt större. Jag klarar mig med Surface 3 än min, som har en svagare processor än Core M. Denna är mer än god nog till OneNote, Office. Jag har ingen problem. Den sista månaden har jag brukt min Surface 3 som min primary device i löpt en hel arbetsdag, en hel vardag. Och för de som har det snubblat över min vardag vet att det är att gå för arbete till ett universitet och hem och vara en IT-journalist. Och devicen följer alla mina behov för att skriva när jag är på studie på universitetet. Han har e-post, han har listningarna. Och när jag säger att en atomprocessor cover my needs, så har atomprocessorn kommit väldigt långt. För en atomprocessor har inte varit känd för att vara särskilt ytelsesbringande i tiden som har varit. Och en Core M är ännu högre än detta. En annan ting som är nytt i Surface Pro 4 är kamerorna. Surface Pro 3 har en svaghet. En stor svaghet får jag säga. Och det är kamera på baksidan. Han har en autofokusavstånd på runt en meter, 1,5 meter. Med andra ord, ska du scanna ett dokument som du står här? Det är ju inte bra. Det de gjorde i Surface 3 var att sätta ett autofokuskamera på baksidan. Det har också Pro 4 fått. Pro 4 har nu ett autofokuskamera på baksidan. Men han har också fått ett extra kamera i front som gör att du nu kan benytta dig av Windows Hello. Han kan identifiera brukaren. Du vill med andra ord kunna bruka en tvåfaktor-autentiseringsmetod.
Känner ni till Windows Hello? Har ni varit på de sessionerna? Jag sätter mig framför datorn och så vinkar datorn åt mig ungefär. Den läser av mig IR-kamera i ansiktet om jag verkligen är jag. Lite flummigt, men det funkar.
Den teknologin kommer faktiskt från Xbox. Där man på Xbox 360 hade Kinect-sensor med 2 kameror och dannet ett 3D-bild av dig. Visuellt, optisk. Den krävde lys. Han krävde, alltså inte bara lys, men mycket lys. Man krävde det att inte du stod lite för skevt eller stod lite dumt och inte hade för mycket make-up på sånt. Maybelline. Så. Det var väldigt stora krav till det att du faktiskt måtte vara dig. Det var lys, inte för mycket sminke. Hade du briller på dig? Ta dig av. Den nya Xbox One benyttar sig av en ny Kinect-sensor. Och detta är det den teknologin baserar sig på. Den sänder ut ett infrarött lys som däckar dig som brukar med ett infrarött lys. Det är Xboxen. Den däckar ansiktet ditt på samma måte. Och den är 3D-bilden av dig. Och uansett hur mörkt det är i rummet. Alltså skärmen din vill ju självklart avge lite ljus. Men till och med skärmen av blir IR-kameran i stand till att identifiera dig. Och Windows Hello med ett sånt kamera har en felratio på 1-100 000 inloggningar. Det är bättre än fingerprint.
Och då säger man ju ofta, men vi måste ha flerfaktorsautentisering i våra miljö. Det har vi krav på. Vi är en myndighet, vi är en polis, vi är en försvarsmakt, vi är en kommun med höga krav i socialtjänsten eller vi håller på med forskning och utveckling. Vi måste ha flerfaktorsautentisering. Och det är ju rent tekniskt sätt att läsa av ansiktet på mig. Det är ju bara en faktor. Du måste kombinera på någonting annat. En PIN-kod kanske. Eller någonting jag har med mig. Eller någonting jag vet om i alla fall. En nackdel. Windows Hello-funktionaliteten är tokigt bra. Det är lite rymdforskning. Det kanske är för att jag är kille så jag tycker att det är coolt. Det är någon som tittar på mig utan att skratta. En svaghet i tekniken just nu, om man ska tänka sig i en större organisation, det är att vi kan inte rooma Windows Hello-profilen. Så jag kan inte byta maskin och gå runt i olika maskiner i organisationen. Utan vi gör det per maskin. Så ser tekniken ut idag. Sen kan vi hoppas och önska att det förändrar sig. Och det kanske gör.
Er det noen som har brukt bildepassord, picture password, i Windows 8 eller Windows 10? Det er akkurat samme prinsippet. Hvis du velger å bruke et bildepassord, skal du tegne et mønster, ikke helt ulikt det man gjør i Android devices, men kan tegne et mønster over et bilde. Dette roamer heller ikke. Så dette er per device. Fordelen med dette er det at ditt token, altså ditt ansikt, ditt mønster, din rytme, lages på devicen. Så hvis noen klarer å stjele devicen din, så må de fortsatt ha din aksess. De kan ikke bare bruke en hvilken som helst domenemaskin, og så bare se, ok, nå har jeg fått tak i den, vi må fortsatt få tak i devicen. Så det er en veldig sikker måten. Fun fact, han er selvfølgelig blitt lettere. 14 gram. Og den blir tynnere. Hele 0,65 millimeter tynnere. Når jeg tok på den for første gang i dag, så tenkte jeg, ja, ja, dette blir spennende. Når jeg holdt den, så merket jeg én ting. Han var mye lettere å holde. Merk de 14 grammene. Det var ikke det jeg sa. Han var ikke lettere i vekt. Han var lettere å holde. Når jeg bruker min Surface til å lese på, så er det sånn. Bruker jeg den til å lese på sånn. Og så har du da pages of pages med PDF-er og alt mulig. Forskjellen fra Pro 3 til Pro 4 var stor.
Och det handlar inte om den absoluta vikten egentligen, utan det är hur maskinen är balanserad. I Pro 3, de som har kört den, vet om att det finns ett varmt hörn. När CPUn har kommit upp i, börjat takta lite grann, så blir det varmt upp i övre högra hörnet på baksidan. De har flyttat in processorn mer in i mitten av maskinen, och så är det svala kanter istället. Jättefånigt, men bättre balans och bättre användarupplevelse.
Så måten de har balanserat produkter på, som en brukarupplevelse i att hålla produkter, har blivit förändrat. Det var, altså, grunnen til at jeg påpeker dette her er litt sånn, igjen, talk nerdy to me. Det er rett og slett fordi at det er veldig lett å se, ja, men han er jo bare 14 gram lettere. Han er jo bare 0,65 millimeter tynnere. Men det er en helt annen opplevelse for de tingene du ikke kan se. På akkurat samme måte så forskjellen den fra Pro 2 til Pro 3. Det var samme CPU, det var like mye minne, og samme disk. Men det var en helt annen opplevelse, for det var en ny formfaktor, det var en annen tykkelse. Det var et helt nytt produkt. Det er akkurat samme her også. De har fått en ny balanse. Det er ikke et helt nytt produkt, for det samme formfaktor. Men de har gjort en del ting med produkter som får det til å bli en ny opplevelse. For de av dere som har en dockingstasjon til Pro 3, fortvil ei. Kjøper dere Pro 4, så får dere med en Kim, en plastikbrekker, som gjør at Pro 4 vil passe. Så selv om de har forandret på tykkelsen, som Microsoft sagt, Pro 4 skal virke der Pro 3 virker. En annen ting som har blitt moderat, drastisk forbedret. Selve tastaturet, TypeScriver 3, som det heter. Noen velger å si Surface Pro 3-tastaturet, altså Surface 3-tangenbord. Men det er feil. For du kan bruke alle tastatur, alle tangenbord, om hverandre. Jeg har tatt Magnus sin TouchCover 1 på min Pro 3. Altså det funker om hverandre. Så forskjellen fra TypeCover 3 til TypeCover 4 har fått en forandring. Det skal bli mer likt som å skrive på en laptop. Tastaturet er mer solid, det er ikke så mykt. Det veier litt mer. Et gram eller to. Men de har gjort touchplaten større. De har fått litt avstand mellom tastene. For de av dere som har vært vant til et Surface-tastatur, så vet dere at tastene sitter helt inntil hverandre. Nå har de fått spacing mellom tastene. Du kan faktisk føle deg litt mer frem til hvordan ting er. For de som er vant med å skrive med touch-metoden, så blir det ikke så mye feilskriving lenger.
Innan du tar den. Nu vet vi massa om Surface Pro 3 och Pro 4. Jag skickar dem runt med maskinerna igen. Så ser vi om det ser skillnad på dem. Och så skickar jag med två pennor. Så får vi se vilken som hör till vilken.
Samma med Pro 4 så lanserade de också en ny penn. Det blir väldigt vanskligt att hålla tungan rätt i munnen och veta okej, nytt tastatur, nytt allt. Allt verkar om varandra. Har du ett gammalt tastatur, fungerar på nytt. Har du en gammal penn, funkar på nytt. Med möjlig undantag av Pro 1 och Pro 2 penn. Den är lite annorlunda.
Det är helt annan teknik.
Ja. Så pennen till Pro 1 och Pro 2 är annorlunda. Det är en passiv penn.
De var ju svarta pennor gjorda i plast. Det stod Dinky Toys på dem. Mm. Det är en helt annan teknik som används.
Ja. Pennen som har följt med sidan en aktiv penn. Det er et batteri i disse, og du ser at de mye tjukkere, altså de mye tykkere, for det er et batteri i de som du setter inn i. Disse pennene er trykkfølsomme. Pro 3 og Surface 3 har en penn som har 256 nivåers trykkfølsomhet. Noen av dere driver en IT-avdeling som ikke har interesse av dette, men for de av dere som er artister har det stor betydning. For hvis du har en brush som har 256 pikslers diameter, så kan du legge forskjellig trykk på skjermen, og det vil avgjøre hvilken tykkelse på tegningen du tegner. På samme måte, hvis du velger å åpne OneNote, og velger å åpne et dokument du skal skrive i, så med å skrive litt hardere, så kan du understreke, og få et, akkurat som du skriver med penneblyant, så får du en tykkere skrift når du presser på dette.
Är någon av er här teknologer i grunden? Suttit med vitt papper och skissat med linjaler och ritat? Varit frustrerad över att det varit fel penna? För mig i vanliga fall så spelar det ingen roll om det är en Pro 3-penna eller en Pro 4-penna egentligen. Men jag sitter och konstruerar i mitt program så är det en jättestor skillnad. Det finns till och med, kanske du kommer till, olika pennspetsar så jag kan få känslan av att det är en HB-penna eller en B-penna. Det som var en gång var blyer, så att vi kan återskapa den känslan. Och när du går runt nu också så hoppas jag att du känner att det är skillnad när pennorna går över glaset. Glasen skiljer sig åt och pennorna skiljer sig åt. Det är väldigt mycket mer lik verkligheten. Man har till och med uppfunnit ett radergummi längst upp på ena pennan.
Detta har en betydning på, som Magnus säger, de gav det till politikerna. Man har äldre politiker, man har yngre politiker. Politiker blir inte pensionister som resten av befolkningen. De skulle helst blivit det. Men dessvärre så är vi stök med i.
Alex, vi ska inte värdera, vi ska notera.
Ja. Så har de olika preferenser. Väldigt stora preferensskillnader. Någon föredrar en bollpenn, någon föredrar en blyant, någon föredrar en fyllpenn. Någon föredrar ruark, 100 grams ark, 80 grams ark, med utan skiljelinjer. Du kan skifta pennspissen. If someone don't like the pen, change the tip. Det är möjligt. Du vill få en helt annan upplevelse på detta. Den pennan är tillpassad så att alla ska kunna bruka den, slik de føler naturligt att bruka pennan. Antingen du skriver dokument eller du är en artist som tegner, eller du är en elev som skriver i kladdeböckerna dina, så ska detta føles som en naturlig upplevelse, som om du gjorde. Hvis du går ifrån det du gjorde med penna och papper, oavsett vilken penna och oavsett vilket papper, ska du kunna vara i stand till att gå över till den nøyaktig samma følelsen på en Surface Pro 4. I tillegg så har den 1024 nivåers tryckfullsomhet och då kan du ändå snu pennan upp ner och viska.
Och detta är ju riktigt nördigt, är det inte det? Det är bara en dator. Det är Ralf Gröne, maila honom. Han går igång på det här. Han lägger jättemycket tid på det här. De två pennorna som går omkring nu, de två pennorna här ute. Den gråa och den röda. Det är två olika generationer. Han var ganska nöjd med den ena. Men när man skulle göra nästa version så tyckte han att det här är inte tillräckligt premium. Så han beställde 50 av de mest exklusiva reservoar- och ballpointpennorna som fanns. Tog in det till sitt jättestora hus nummer 87. Och så började han väga dem i händerna. Subjektivt, vad tycker du? Så mäter jag när du ritar och skriver hur din hand rör sig, om det skiljer sig mellan de olika pennorna. Och utifrån det så spenderar man förmodligen massa $100,000 för att komma fram till att så här ska den se ut. När man står... Håller de så här? Ja, men det finns en skillnad. Om du frågar mig en onsdag morgon, jag är på väg till jobbet. Jag vet inte. Den ena är röd.
Alltså, Samsung har sett en natt på en telefon så hade kurvet skärm. Varför gjorde de det? Varför har Microsoft brukt så mycket medlar och investerat i en pen? Det är samma ting. Det ställs väldigt höga krav till devices idag. Det är enorma krav. Det är egentligen samma processor som står i många av de. Men måten de skruvs samman, det har lite skillnad. Det kom till ny docking. Jag ska inte säga så väldigt mycket om den, för att den passar till de dock allerede har. Har du en Pro 3, virkar den. Har du en Pro 4, vill den också virka. Men det är en extern docking som också vill fungera mot ett annat produkt som vi ska snacka sen om. Så nu har jag snackat mycket om Pro 2, 3 och 4, men det finns fortsatt ett produkt på marknaden som inte blir erstattat. Det vill jag att du ska snacka lite om, Magnus.
Ska jag?
För det finns lite små produkter för små människor som dig. Beklagar den. Tre externa skärmar. Jag i mitt arbete har en Surface-skärm där och två externa skärmar som går i full HD bägge två.
Det är en bra fråga. Känner ni till Surface 3? Den som inte är pro. Jag höll på att sätta mig på rumpan när man sa att ja, nu kommer nu det blir det Surface 3. Ja, vad roligt, kul. En lite mindre maskin. Ja, en mini. Nej, inte så liten. Den blir nog en 10 tum. Men inte så stor skillnad. Ja, och så är den atomprocessor i. Jag är så gammal så jag var med när vi började rulla ut datorer med atomprocessor i skolorna en gång i tiden. Netbooks 2002-2005. Var det någon av er som var med då?
Det var hemskt, Magnus. Det var inte god.
Nej. Så det var ungefär den feedbacken vi gav. Hur tänkte ni nu? En atomprocessor? Nej, inte jag. Jag har inte så mycket att säga till om. Målet var att den skulle vara lättare än Pro 3. Så den väger 6 hektar tror jag. 623. Det står någonstans här. Istället för att ha ett mjukt kickstand som går hela vägen så har den ett par tre fasta positioner. Målgruppen är den som vill ha en lite lättare maskin. Nu är jag killen som gärna vill tro att jag kör Visual Studio. Jag kommer inte ihåg när jag kompilerade ett projekt senast som funkade. Men jag vill gärna se mig som den killen. Jag vill gärna se mig som killen som behöver en i7-processor med jättemycket lagring och jättemycket minne. Så jag använder den här maskinen under 2 månader där från maj och fram som min arbetsmaskin. Det är en atommaskin, den går inte att använda. Den är faktiskt helt okej. Den är riktigt, riktigt bra. Den är jättebra. Så här i efterhand så var det här som politikerna skulle haft. De ska inte ha en i3-maskin. Den är alldeles för mycket för dem. Den kommer med, ja just det, en kul, vad kallar du det för, fun fact. Man gjorde en 8,7 mm tjock eller tunn, hur man ser det. Och när vi jobbade med specarna från början så sa man att den ska vara lika tjock som en iPad Air. iPad Air är tunnare än 8,7 mm. Och då satt en tysk kille, Ralf, kommer någon om, som sa att men vi måste ha en USB-port på. Vi måste ha 2 USB-portar. Nej. Då hade man lämnat det som kallas för Surface Connector som finns på sidan. Det är där vi stoppar i dockningsstationen och laddar och sånt. Man har bestämt sig för att man skulle ha en micro-USB, heter det va? Port. Men han vill ha en riktig USB-port också. Så därför blev... Du kan trycka en USB-A-port tillräckligt mycket, eller så bara så mycket. Och då blir hela skapelsen 8,7 mm. Om det kommer en nya version och om den har USB, det vet vi inte. Men det är därför den stannar vid den tjockleken. Fun fact. Intel Atom. Jag hatar Intel Atom. Jag har gjort det mitt livsverk att avsky Intel Atom och prata illa om Intel Atom. Fram till maj. Jag gav upp. Det är skitbra. Den är som en i3. Den är lite långsammare än i3. Den är värdelös när jag ska kompilera kod. Men igen, jag kompilerar inte kod längre. Jag har Visual Studio på min. Men jag använder inte det. Men det är bara för att det är jag.
Uofficiella tal så ska atomprocessorn i denna yta 80% av i3 i Pro 3.
Och officiellt. Den går runt här nu med ett rött tangentbord på sig. Det som var lite cool, konstigt, förvånande, det var att man valde micro-USB för att ladda den. Alltså samma typ av laddarsladd som du har på din telefon om du inte har en iPhone. Den laddarsladden som finns överallt, som redan ligger i bilen. Det är den laddarsladden som du kan hänga på din batteripack. När du laddar din telefon så kan du lika gärna ladda din dator med den. Så när jag går ifrån min lektion om jag är en elev och lägger ner datorn i väskan, haka på den då och så laddar du datorn under tiden du är iväg på lunch eller vad det är. Det är ganska coolt.
Det som var morsomt med det, varför avbryta dig?
Absolut.
Jag och Magnus var i Chicago i maj och så Surface 3 för första gången. Så var det jag lyste att testa. Så jag fick med en Surface 3 på hotellet dagen före han skulle bli lanserat. Bara för att burn down the battery. Bara för att tömma batteriet.
Lyssna nu. Han är i Chicago och han sätter sig på hotellet för att testa ett batteriprestanda på kvällen.
Det var första dagen jag var i Chicago, folkens. Det första gången jag är i Chicago, det första dagen jag är i Chicago. Aldrig varit i Chicago för. Jag satte mig inne på hotellrummet för att burn down the battery. För att plugga i detta. Nyaktig denne. Ikke en lik denne. Ikke en jeg har kjøpt før denne. Akkurat denne. Den hadde 8% batteri igjen. Når jeg våknet neste morgen. For jeg måtte jo selvfølgelig legge meg, for det tar tid å brenne ned batteriet på den. Det tar faktisk. Han har god batterikapasitet. Effektivt 8. Han sier 10. Effektivt 8 når du prøver å brenne det ned, så tar det 6. Jeg prøvde. Og han ladet den opp fullt. Du kan faktisk bruke en powerbank på 10.400 mAh til å ha et ekstra 8 effektive arbeidstider på en Surface 3.
Och det är ganska coolt, är inte det? En dator som jag håller en hel dag och en hel dag till. Vi sitter ju inte 8 timmar effektivt och jobbar. När vi brände ner, som du säger, när vi skulle tömma batteri så slog vi på en film. Inte en sån film, en vanlig film, actionrulle. Högupplöst med extra mycket ljud och så gick vi ut först för att den skulle tömma batteriet. Och den gick och tugga i timmar och timmar och timmar och timmar. När vi kom tillbaka så stod den på 8%. Mm. Den här kan en sak, fast den är liten, så kan den en sak som inte Pro 4 kan. Den här kan köra Windows 8 och 8.1. Helst 8.1. Det kan inte Windows Pro, eller Surface Pro 4. Den kan bara köra Windows 10. Det kan den här också. Köper den idag så kommer den med 10 installerad. Men om man har en hanterad, en enterprise eller en organisationsmiljö, så den här maskinen går in precis som vilken dator som helst. Och om någon av er är config manager-människor, om någon av er tar beslut om att så här ska vi göra för att få våra maskiner att gå sämre, så fundera på om jag verkligen måste blåsa om maskinen när den kommer in. För den kommer faktiskt så bra den kan vara. Det finns inget skäl att njuka den egentligen. Vi hittat ett skäl till varför jag skulle vilja njuka en ny maskin från Microsoft. För den är utan bloatware. Om inte Office 365 personal, det är bloatware.
Du följer med en bloatware, en crapware. Och det är Get Office 365-appen som är färdiginställd.
Ja, okej. Man får med Office 365 ett år. Det finns ett enda annat skäl, och det är egentligen om man vill upp Enterprise Windows 8 eller Windows 10 Enterprise för att nå Direct Access Features eller någonting. Men allt övrigt med BitLocker och sånt finns på maskinerna, och du behöver inte mjuka maskinen. Sen kan det vara en sysselsättningsaktivitet för att IT ska ha någonting att göra. Men då får man ta det på den. Ja, just det. Vi kör Bitless Upgrades. Ska vi prata Wicked? Det finns något som heter ICD, det är egentligen en tekniksektion. Istället för att installera om en maskin, PXE-en, F12-en, vad ni kallar det, så skickar vi ut ett paket till maskinen och säger att nu är det dags. Och så byter vi version i 10. Och vi kan egentligen initiera en uppgradering också till 10. Så det här med att vi måste ta upp maskinen, sätta den i dockningsstation, trycka F12, skriva in lösenordet för domän, join och så vidare, släpp det. Mm. Den maskinen som är här, den startar någonstans kring 5000 spänn. Det är ungefär vad en telefon kostar. Den är väldigt stor som telefon. Den är grym. We're expanding the family. Det är inte vi som gjort sliderna helt och hållet, kan vi säga, som försvar. En del av när man tar fram en ny produkt är planering. Och en annan del när man ska göra en session är också planering. Vi misslyckades ganska hårt så att de demomaskinerna som vi skulle visa, de är inte i Sverige. De är någonstans, men inte i Sverige. Har ni sett Interstellar?
Det var faktiskt ganska nöjaktigt samma ansiktsuttryck jag hade hela den kväll i Chicago för 6 månader sedan.
Ja. Och det ansiktsuttrycket som är här, det är det jag har just nu. För det är ungefär så nära som jag kommer i boken. Den, ja, kanske. Jag har bara 2 år kvar till jorden. Så förlåt, vi har ingen Surface Book att visa. Det finns ingen i Sverige. Ännu. Vi försökte flytta evenemanget, men det gick inte så bra heller.
Vi prövde faktiskt ganska mycket.
Det är, är inte annonserat. Nej, vi vet inte. Om jag får bestämma så ja, nu, imorgon.
Och förresten, spörsmål blir belönat med swag. Det har han skönt. Ja, någon som är spänd på book, Surface Books. Når Surface, når Windows 10 Devices announcementen var for 3 uker og 2 dager siden.
6. oktober, dagen da Microsoft vann internet.
Ja. Så hadde jeg en ganske sterk formening. Magnus hadde en ganske sterk formening. Vi var ikke 100% sikre på at det kom med Pro 4. Vi var veldig omtrentlig sikre på hva spesifikasjonen ville ha. Vi hadde en forventning om at den ville ha en funksjon for Windows Hello, men vi var ikke sikre. Jeg hadde ikke i det hele tatt forventet en Surface Book. I det hele tatt. Det hadde ikke du heller, Magnus.
Nei, absolutt.
Så poenget er at dette her var noe som var veldig hemmeligholdt. Så dette er et nytt produkt, også for meg. Så å snakke om et produkt som du ikke har tatt på, er egentlig litt spesielt. Du har egentlig bare sett på video og gjort akkurat sånn som han for Karen. Jeg sitter og griner på launch-eventen. I want it.
Windows 11.
Spørsmålet var hvilken dockingsmuligheter vil være for Surface Book. Husker du den nye dockingstasjonen som kom til Surface Pro 4? Den eksterne som er koblet til med kabel? Og så sa jeg det at også skal den også virke på en annen enhet som jeg skal vise litt senere. Denne bruker Surface Pro 4-dockingen. Surface Pro 3-dockingen, som dere har vært vant med denne litt klossige greien du setter den opp i, den vil virke på Surface Pro 3 og Surface Pro 4 med en sånn chip. Den nye docken vil virke på Surface Pro 3, 4 og Surface Book. Og meningen er det at man skal faktisk bruke den pluggen som er på siden. Why do you not want to switch?
Takk.
Ah, Magnus har åpnet video. Sånn. Hvis dere ser her, så har han faktisk fått 2 USB-porter. Og et fullformat SD-kortspor, i motsetning til et SD-kortspor. Så gir det flere muligheter til å kunne koble til ekstra utstyr. Det du ser her er mirakelet. Det er den porten som kalles for Surface Dock, som man finner på Surface Pro 3, som man finner i Surface Pro 4, og som også vil finnes i Surface Book. Dette er den porten man vil koble til for å kunne koble til en dockingstasjon eller en lader. Og man kan bruke Surface Pro 3, 4 og Surface Book utstyr. Du vil slite litt med å få den opp i Surface 3-dockingen nå. Surface Pro 3-dockingen. Det vil kanskje ikke gå så veldig bra. Noen spesielle ting med Surface Booken derimot, fordi dere som har fått sett Surface, den svenske Surface 4 Pro 4, så har den en 13,5-toms skjerm, men Surface Pro 4 har en 12,3-toms skjerm. Det er også litt av grunnen til at den har 6 millioner piksler. Den har 3000 ganger 2000 piksler. Den har også en 3-2 ratio skjermfaktor. Du skal kunne sette den på høykant og skrive som om det var et A4-ark. Så de har samme format. De har holdt seg til samme formfaktor, selv om denne har en annen størrelse. For dette er en laptop. Dette er en book. Men de har beholdt 3-2-formatet, men på grunn av økt skjermstørrelse, så har de også måttet økt antall piksler. 3000 ganger 2000 piksler, som med enkel matematikk sier noe rundt 6 millioner piksler.
Men fundera på det. Skjermoppløsningen er 3000 ganger 2000. Var ni med på 640-480-tiden? Det är ganska coolt.
En annan ting som gör Surface Book lite speciell för vi går in i själva maskinvaran. Ni har säkert skönt det att jag är en lite sån geeky fyr som älskar maskinvara. Det är ett batteri i tastaturet som gör att den vill klara 12 timmars batterikapacitet när tastaturet är tillkopplat.
Får jag lov att rätta det där?
Mm.
Det är 3 batterier som man täcker med tastatur med tangentbord.
Ja, alltså där är batterier. I flertal, okej.
Så maskinen så som den sitter ihop där har fyra stycken batteripack i sig. När, jag tror det är på nästa slide, när vi tar loss skärmen så har vi ett batteripack med oss. Vi håller oss flytande ett par timmar. När vi sätter tillbaka det i batterilådan som har tangentbord ovanpå, det är egentligen det det är. Så har vi tre stycken extra batterier. Och det behövs för att den går att stoppa i en extra grafikprocessor.
Mm. Surface Book har en ting som gjorde, utom det så har ny alltså en, det är inte en ny formfaktor, för det är fortsatt 3-2 formfaktor. Men det är att ha ett nytt produktfaktor. Istället för att ha en tablet med ett klickbart tastatur så har man lanserat en bok, alltså en tablet, en PC, en datamaskin. Så, lost in translation här. Så har man då fått möjligheten till att kunna koppla till väldigt mycket teknologi inne här. Och en av de är ett extra grafikkort. Så man vill kunna få levererat den med en extra Nvidia-grafikprocessor. Något som är en väldigt viktig komponent för de som driver med 3D-animering och 3D-rendering. Eller en annan tung grafisk applikation som gamare. Någon som älskar LOL.
Ja. Nu får du bara 5 minuter.
Ups. Mm. Den är också utstyrt med de samma kamerorna. Faktiskt akkurat de samma kamerorna som Surface Pro 4. Det är faktiskt väldigt liten forskel på Surface Pro 4 och Surface Book rent specifikationsmässigt. Och i och med att jag inte har fått tatt i en och faktiskt fått möjligheten till att dissektera med finna ut vilka minnebrickor som står i den och finna ut vilka skärmkort som står i den. Jag brukar alltid köra en full hardware-scan på det så att jag vet sån cirka vad som står i det, så att jag vet vad som fejlar när ting inte verkar och kan optimalisera programvaran efter det. De vill ha omtrent samma processor, alltså det vill vara i5 och i7 processor på Surface Book, och han vill gå ifrån 8 GB RAM och 16 GB RAM. Ja. Och han vill självklart ha 256 GB lagring
och 1 TB
och upp till 1 TB. Så detta blir mer en datamaskin, alltså en laptop erstattning för de som trenger högre performance. Eller för de som absolut har för mycket pengar.
Eller som kan sälja sina barn.
Så, Surface Book. Jag vet inte så mycket om produkten ännu. Annat än det som dere har fått sett på sliden jag har här. Jag vet inte så mycket om vilka komponenter som står igen. Därför kan jag inte säga något om hur produkten vill uppföra sig när det kommer på marknaden. Det vi vet är att det kommer med en customized grafikkort, en customized grafikprocessor, men det säger mig inte så mycket om vilken ytelse jag ska ha. Sista ting jag ska säga för Magnus får överta här, så han klorar att den här kontrollen. Windows 10 levereras med DirectX 12. Den nya processoren, 6:e generations processoren från Intel, stöttar också DirectX 12. Jag förväntar att Nvidia grafikkortet som står i Surface Book stöttar DirectX 12. DirectX 12, för de av dere som utvecklare, har en funktion. Och det är möjligheten att slå samman flera grafikkort. Nej, vi snackar inte Crossfire och vi snackar inte SLI. Det är hardware connection. DirectX 12 gör det möjligt för att programvaruutvecklaren kan utnyttja flera separata skärmkort som opererar på olika arkitektur, olika klockefrekvens. Så om du har flera grafikkort i en modul, alltså i ett produkt, så vill du kunna optimalisera koden så att du kan utnyttja bägge grafikkorten som är i en Surface Book.
Mm. Så du säger att jag ska köpa en maskin för 20-25 000 för att köra Halo på?
Oh yeah. Jag har köpt en Xbox för akkurat den funktionen, så varför inte Surface Book i tillägg så jag kan ha med mig i lommen?
Jag ska försöka göra en brygga här till produktivitet. Du sabblade det. Men det finns ju verksamhetsapplikationer som kräver mycket grafik, CPU också. Du kaddar, du är konstnär, du är kreativ på något sätt. Och då är det tanken att det här ska lyfta. Känner du någon skillnad på de här, den grå och den röda pennan? Vad var det skillnad? Har du någon idé? Lite tyngre. Den grå eller den gröna? Röda? Den gröna. Den grå var lite tyngre. Yes. Känner du någon skillnad när du ritade på glaset? Vad var det med den? Ja. Och idén egentligen med gummit är att jag ska kunna byta tangentbord eller pennspetsen som vi pratade om förut så att det passar just mig eller om det är till mamma eller till någon annan. Så att, du får möjlighet att köpa som ett tillbehör. Mm. Men det är på den nivån man är. Man gjorde om pennspetsen och hur pennan är uppbyggd. Man byggde en programvara till den nya pennan. Den nya pennan sitter ju fast med en magnet istället för en sån här taskig tygloop. Som i och för sig är jättebra. Originalprodukt ska ni absolut köpa. Men ja, man tog det ett steg till. När de sätter ihop den här pennan så är det ett jättepalaver. När de sätter ihop pennorna och skickar dem, lägger dem på ett lager. Sen så kanske jag till slut kommer att köpa den i butik. Eller jag får den till min arbetsplats. Så fanns det en tendens att blåtandsdelen längst upp på pennan hade halv batterikapacitet. Det kanske bara var 4, 5, 6 månader kvar. Och så var det en dålig kundupplevelse. Så då satte de ett gäng människor som fick utveckla en programvara som gör att när man sätter i penna, batteriet i pennan och monterar ihop den så startar den inte första gången. Andra gången som man trycker på knappen, det är förmodligen när den packas upp i lådan, då börjar den sluka batteriet. Och tanken är då att istället för att få 4 månaders batteritid så får jag 8-12 månaders batteritid och en bättre upplevelse. Ralf Gröne. En mycket sjuk människa. Alltså jag tycker det är så nördigt roligt att han lägger tiden på det. Tack Thomas. Och det här gör de ju inte, det är inte en tillfälligt att det blir så här. Den stora storyn handlar ju inte om Surface, utan det handlar om att de bygger ett helt ekosystem av apparater nu som ska locka. Hela vägen från telefonen som jag inte har här, som har en iris-scanner. Så istället för att sätta ett fingeravtryck för att logga in på telefonen så håller jag den framför ansiktet och så läser den om min iris. Windows 10-funktion, Windows Hello, fast det finns på den killen. Hela vägen upp till Surface Hub, som är Tandberg, var norskt va? Videokonferensrummet, om du kommer ihåg det. Fast det är lite mer en videokonferensapparat. Det är en 84-tums skärm med extra allt som sitter på utsidan av din brandvägg. Du har ingen kontroll på den alls. Och den är skitfräck. Det är också en Windows 10-appliance. Hela det här temat går ihop nu. När de bygger en applikation för telefonen så kommer den gå att köra på min Xbox. När jag bygger en applikation på min Xbox kommer jag kunna köra den på min Surface eller min Windows-device. Och framtiden förhoppningsvis även i de här fula glasögonen. Som är jättefräcka. Jag vet bara inte vad jag ska ha dem till. Men jag har flera barn att sälja. Nu.
Nu har vi avslutat och beräknat att vi ska ha 5 minuter igen till spörsmål. We have swags till de som har spörsmål.
Still. Och på svenska betyder det att om du har en bra fråga så får du en sak. Några tankar? Eller väntar ni bara på tåget? Nej.
Jag förbeställer redan idag. Och det är nämligen, jag stod nämligen i Surface Mountain och det var sådana klassiska frågor som brukar också att jag lärt mig alla svar flytande. Så det går att ställa frågor mig idag från alla de stora parterna. Så 1905.
Och de frågorna vi hade förutsett var, kommer den till Sverige? Ja, det är inte kommunicerat. När kommer provfyran till Sverige 19 november och vad kommer det kosta? Ja, från 99-95. Och det är billigt, säger Thomas. Stämmer.
Ja,
stämmer. Så här, kolla på de olika partneravtalen ni har ju, för det här är rekommenderat. Vi bara ska vara överens om detta. Någonting som är, förlåt jag själv bara en sekund. Någonting som också dök upp igår.
Och för oss som inte förstår skånska så är NVMe.
Och som sagt, jag är en viktig, virkelig nördig. Så, och det att plocka fram varandra och finna ut vad chippet står i det, jag var inte klar över det. Jag visste att det var 128-256 och upp till en terabyte disk, men vilken protokoll och connector han brukade? Tack ska du ha.
Ja,
flera frågor?
Vi vet inte. Det är inte kommunicerat om den kommer till Sverige. Eller att. Eller när. Det man har sagt är att man ska försörja den nordamerikanska, kanadensiska och japanska marknaden först. Sådana är de.
Vill du ha en Surface Book? Vill du ha en Surface Book? Du ska få en bok. Då är du halvvägs. It have, it's a book that has a Surface.
Ja, den har vi tränat på. Det gick så där, Alex. Hur många av er har en IT... Hur många av er blåser era maskiner när ni får nya maskiner i kontoret? Varför? Det är massa skräp i dem från början. Några speciella maskiner som har massa skräp? Men det är Norton antivirus 30 dagar och en CD-Writer-programvara som går ut efter ett kvartal. Ja. Du har inte det på de här maskinerna. Du har aldrig haft det på Surface-maskinerna. Du kommer aldrig få det så länge Ralf och gänget kvar. Så fundera på hur ni kan ändra ert arbetssätt. Den tiden ni lägger på att blåsa en maskin, även om det är kort tid, kanske bara ta 2 timmar och stage upp den så att den är, går med i domänen. Fundera på vad ni kan göra med den tiden istället. Och jag vet att man inte gör det seriellt en maskin i taget, står och väntar på att färgen ska torka och mjölkkartongen ska vikas, men det går ändå rätt mycket tid. Fundera på om ni kan ha ett angreppssätt där när beställaren eller när kunden, eleven, läraren eller ingenjören, ekonomiansvarige beställer en maskin, fundera på om den måste gå via IT eller om vi kan låta den gå direkt ut till slutanvändaren. Och när hon hakar upp den så händer någonting och så joinar vi den på ett kontrollerat sätt. Fundera på vad det är för användarupplevelsen också.
När vi körde en session här i fjol så hade vi en slide där det var bilder av en atomsprängning, wish you were here. Och det är rätt så för det att väldigt många skapar ut nuke-maskin. Alltså där är ett operativsystem på den, där är applikationer på den, där är crapware på den. Go away, I want this. Det som är problemet är ju det att Surface har ingenting av detta. Det är ingen grund till att wipa den ut. Den enaste grunden till att du vill wipa den ut är för att du vill ha in ditt eget. Men det kan ju du fint göra i config management och laga en egen task sequence. Noen av de største tingene som kan tale for at du skal tanke inn nytt, er at det kommer en oppdatert versjon av Windows som har noen kritiske sikkerhetspatcher, at du slipper å patche og patche og patche når det kommer nytt. Dermed tanker du bare inn det nye med en gang. Men slik Windows 10 er, så er det ingen grunn for det. Den laster ned den nyeste bilden, og så er du ferdig med saken.
Undantaget Direct Access. Men det hanterer vi på et annet sätt. Och det är ganska viktigt för att om man bara blåser maskinen och säger att alla maskiner är lika, den är från Dell, den är från HP, den är från Microsoft, den är från Lenovo, och så blåser vi dem F12 och PXE på samma sätt, så tappar vi en hel del av funktionaliteten. Det blir ingen bra power management på maskinen. Användarna kommer att gnälla på att fläkten snurrar, låter, viner, maskinen är varm, att den slår på sig i väskan. Ni tappar all den här fin grejerna som Ralf och gänget har investerat i det här. Så överväg att inte blåsa maskinerna.
Som Magnus sa och påpekar, det är väldigt många, när du unboxar en Surface Pro, så är en av de första tingen du får bekymra dig så tasta in PAN, för du ska para PAN med PC. Det är väldigt många som glömmer det, för de behandlar Surfacen som en datamaskin, de behandlar den som en Surface.
Och om du ska göra det, så ta ner Microsoft Surface Installation Guide. Den är jättetråkig och den är 60 sidor lång. Straffa den som säger att jag måste göra det så att hon eller han läser igenom den. Ja. Arbetsfördelning, det är underbart. Du står inte i serverhallen, förstår jag. Ja. Oftast är det en tradition. Vi blåser maskiner för att det har ju vi alltid gjort. Eller att jag som IT-människa säger att vi måste blåsa den för att det har med säkerhet att göra. Annars vet vi inte vad som kommer in. Här, jag tror inte Microsoft skulle betta på att skicka ut en dålig config eller en dålig image och riskera ruinera det ryktet som man håller på att bygga upp. Man har gjort den stora avskrivningen redan. Panos får inte göra fler sådana. De är maniska.
Som sagt, det kan vara att det kommer kritisk uppdatering av Windows 10. Det kan vara grunden till att man må göra dem 3 år. Men då har man en in-place upgrade med en ny bild.
Alltså, ta hjälp eller läs innantill.
Mm. Stickord är det att maskinen är god nog as is. Du kan lägga in configen från config manager, task sequence för att installera de applikationer du vill. Du trenger inte wipe operativsystemet i sig själv. Det är inte crapware där.
Mm. Tråkigt.
Mm.
Vi frigör tid på något annat.
We still have more swags. Any more questions? Or you're free to go.
Hur många av er använder TPM-funktionaliteten? En?
Oh, det blir swag.
Två? Ja, det premieras.
Ja.
Och ni andra skäms. Ni har säkert en tredjepartsprodukt som ni köper som gör samma sak fast sämre. Som ni betalar för varje år. Vi är ombedda att säga till att ni ska utvärdera. Om ni vill ha tag på oss eller vill säkerställa att inte vi är på plats nästa gång så finns vi på de här adresserna. Nästa gång lovar vi att vi ska ha fler maskiner med oss och dema så vi kan klämma och känna. Det blir lite torrsinning så här, lite säljvarning. Men är det någonting så skrik, vi finns här.
Tack för
och Alex har jättemycket klistermärken.
Mm. Tänk på barnen. Ja. Får jag alltid höra. Alltid.
Ja, och ni som är gifta, prata med frugan först. För idén är att man ska sätta dem bak på bilen så här istället för mamma, pappa, fru, katt och hund. Eller vad är det? Barn? Islandshäst. Ja, det är olika. Och reklamdelen kan man ta bort. Där är vi. Tack så mycket.
Tack för oss.